Föredrag nummer 9 utav Walter Eilitz på Ljusbacken den 2 augusti 1974.
Idag är en lyckobringande dag i Indien, nämligen födelsedag av en av de 10 stora avataras, nämligen Balarama, Krishnas äldre bror. Innan Krishna själv blir född, det vill säga den evige, den ofödde, blir född på jorden, måste hans äldre bror komma och bereda vägen. Och Balaram kallas, han är Krishnas sandal, han Krishnas paraply, han är Krishnas säng, Krishnas golf, Krishnas hus, Krishnas rike. Han bär Krishna. Och det berättas om hans födelse att han var ett underbart vackert, strålande, ljus strålande barn, men livlös. Men om man lade honom på kroppen av modern, då fick han liv. Han beror på Krishna. Och nu hände det att Krishna själv blir född. En mycket komplicerade berättelse. Jag kan bara ge ett utdrag. Men innan jag går i detalj så vill jag läsa några strofer ur Bhagavad Gita där Krishna själv berättar om födelsen av den ofödde. Krishna säger till Arjuna, och det är 4 kapitlet av Bhagavad Gita, börjar med 6 strofen. Fastän jag är den ofödde av oföränderlig Gud natur och als mäktige Herre över alla varelser, blir jag ändå synlig genom min egen kraft, stött på min högsta kraft, Chitshakti. Det mycket underfundige ord som kommer nu: alla ditt när rätten sjunker och orätten häver lyfter sitt huvud, då sänder jag ut mig själv. Srijami heter det. Det kan betyda jag blir född, eller jag sänder ut mig själv. Det kan också betyda då uttalar jag mig själv. För att rädda det ädla, för att förinta det onda, för att göra nu, ge dharma en ny byggnad, för att upprätta igen dharma, religionen, blir född från tid till tid. Den som vet besked om min födelse och mina gärningar som är gudomliga, om han lägger av sin kropp, då går han inte till ny födelse, till mig går han, o Arjuna. Det är mycket kortfattat. Och nu berättas i Bhagavata Purana och i många andra texter utförligt om Krishnas födelse. Det berättas att en ond koning som påminner om konung Herodes, som levde några tusen år senare, härskade i staden Mathura vid Yamuna-floden. Han var en demonisk kung. Nu hände det att en kvinnlig släkting av honom, hon kallades ibland hans syster, hon kallade en kusin många gånger syster i Indien, och en farbror är som en far. Att hon gifte sig med en ung man, Vasudeva. Och det var en stor procession. I Indien använder man ännu idag otroligt mycket pengar, mycket mer än folk har råd för bröllopsbestyr. Och konung Kangsa, den onde konungen, ledde denna procession. Och plötsligen hörde man en stämma som inte tillhörde jorden, och den sade: du dåre, det åttonde barnet av denna kvinna ska förinta dig och ditt herrskap. Kongsa gjorde ögonblickligen sina bestyr för att hindra ödet som profeterades. Han kastade Vasudeva och Devaki, så hette hans unga hustru, i fängelset. Och varje barn som föddes, varje pojke som föddes, dödade han. Och nu kom tiden. Det sjunde barnet, det var så att man trodde modern hade ett missfall. I verklighet räddades barnen, överfördes till ett annan kvinnans sköte, en annan hustru av Vasudeva, som han skickade bort till herdelandet över floden. Och det blev Balarama, vars födelsedag firas idag. Och nu i fängelsehålan hände det vad jag nu läser. Bhagavan i person, ubygden i person, den mest älskade av alla varelser, som tar bort rädslan av sina bhaktas, han trädde in i anden av Vasudeva tillsammans med alla sina delaspekter, tillsammans med alla sina avataras. Det är det tal om modern. Den gudomliga Devaki mottog i sin ande honom som är välsignelse för alla världar, tillsammans med alla hans delaspekter, alla hans avataras. Honom som genom Vasudeva blev burit i hans ande, i hennes ande. Hon bar honom så som himmel på östhorisonten bär månen. Det ser ut så som horisonten bär månen. I verklighet är månen helt oberoende av horisonten. En som är glädjen av alla, en som födde sig själv. Det skildras Kangsas rädslan när han fick höra att Devaki är havande igen med det åttonde barnet. Han vågade inte att slå ihjäl henne. Det är en gräslig synd att slå ihjäl en havande kvinna. Han ville vänta till barnet skulle bli fött. Nu hände det. I midnattstimmen, i det djupaste mörkret, då blev Vishnu, det betyder här Gud obegränsat av tid och rum. Vishnu kan betyda Gud i alla aspekter. Det finns en prisam till Vishnu, Vishnu Sahasranama Stotra, en del av Mahabharatam, som Bhagavad Gita är en del av Mahabharatam. Och då är till exempel Shiva ett namn av Vishnu, Shankara är ett namn av Vishnu. Mycket intressant är andra namn. Ett namn av Vishnu är till exempel Netra. Netra är en by mellan Nordingrå och Örnsköldsvik, så som det finns i Nordiga Råsocken, som du vet, Staffan, en by som heter Veda, och uppe Veda och nedre Veda och en Vedasjö. Då blev han den av tid och rum obegränsade, han som bor i alla hjärtan, dold i alla hjärtan, synlig i den gudomliga gestalten av Devaki, så som månen, det har jag redan läst. Och nu händer något fantastiskt. Barnet blev född, men barnet såg inte ut så som en vanlig pojke. Han hade 4 armar och kunde tala. Och nyfödda barn brukar inte förmå att tala. I sina 4 armar var han det så kallade 4 gudomliga vapen. Dessa vapen är en klubba. Det betyder herrskapet över hela universum. I andra handen ett hjul med otaliga ekrar. Det betyder rätt medvetande, allvetande. I tredje handen bar han en mussla. Ni vet, om man tar en mussla vid havets strand och lägger det på öret, så hör man ibland en brus. Det förnimmer man också ur denna mussla. Och det som musslan tonade, det var urstavelsen. Oh. I fjärde handen höll den nyfödde Krishna en lotus, och det betyder allt vad han gör är en lek, utan arbete, utan svett. Det är ingen möda att skapa världar, otaliga världar, att förinta världar, och ingen möda, bara lek är allt vad han gör i det inre riket. Nu återges i Bhagavata Purana en lov, det betyder gudomlig majestät, dessa 4 vapen. Nu återges i Bhagavatam 2 långa hymner av Vasudeva, fadern, och sedan av Devaki till det nyfödda barnet. Sista strofen, Johannes hymn, är särskilt intressant. Nämligen hon säger att du, högste Purusha, du ur eviga gudomliga personen, i vars kropp vid slutet av Brahma-natten hela universum har mödolös plats, att du var i mitt sköte, du Gud, det gör all jordisk födelse till en karikatyr. Föräldrarna visste ögonblickligen, det är Gud i allmakt och majestät som föddes. Dessa föräldrar är enligt texterna inte jordiska föräldrar, det är eviga följeslagare av Gud, gestalter som består av chitshakti, av kraften, av rent medvetande och gudomlig kärlek, som alltid från evighet till evighet är vänt mot Krishna i en kärlek som man kunde jämföra med kärleken av en mor och en far till sitt barn. Denna kärlek växte och växte i Devaki när hon sjöng sin hymn till Krishna. Och det var så stark hennes kärlek att hon glömde i sin kärlek att det är ju Gud själv, det är ju osårbart, detta barn. Och hon bad barnet Krishna, som visade sin gudomlighet, döll din gudomlighet, att inte den onde kanske mörda dig, se ut som ett vanligt barn. Och det är ett grunddrag i bhakti-texterna, kommer fram redan i andra strofen i Bhagavata Purana, att Gud, som kan inte besegras av någon, som inte beror på någonting, som beror bara på sin egen storhet, älskar att bli besegrad av den som älskar honom, och att han lyder honom, att han lydde bönen av hans mor Devaki och såg plötsligt ut som ett vanligt hjälplöst barn. Men innan det hände hade han givit Vasudeva, sin far, ett uppdrag, nämligen uppdraget att bära honom genom floden Yamuna till andra stranden, till herdelandet. Och Vasudeva lydde. Han tog barnet i sina armar. Bojorna om hans fotleder och handleder föll av sig själv. Järndörren i klipphålan där han var fängslad öppnade sig ljudlöst av sig själv. Vakterna som bevakade dörren har sjunkit i djup sömn, och Vasudeva var omsorgsfullt barnet till stranden av Yamuna, gick in i vattnet höga vågor efter i regntiden, väg vid sidan i två väggar med torra fötter vandrade han, vandrade han genom floden till andra stranden, in i den mörka byn, kungabyn där den herdekonungen höll till. Alla har sjunkit i djup sömn också på andra stranden. Han gick in i den kungliga gården. Då låg Yashoda, som just hade, Yashoda är drottningen, makan till herdekonungen Nanda. Nanda är ett annat namn för glädje, så som Pralada är ett ord för glädje. Hon låg i djup sömn och visste inte att hon redan hade fött ett barn. Han tog ömt barnet från hennes bröst, lade pojken på hennes bröst, vandrade vägen tillbaka genom floden till dörren av fängelset, in i fängelset. Dörren stängdes av sig själv. Kedjorna, bojorna slöt sig igenom hans fötter och handleder. Flickan började att skrika. Herdekonungens flicka, som han tog tillbaka. Vakterna skräckte upp ur sin djupa sömn. Kanske hörde det, störte det ned i fängelsehålan, tog flickan och ville slunga det mot klippvägen. Och förgäves bad Devaki honom att inte göra det. Det är ju en flicka. Flicka skulle ju inte skada hans härskap. Han kastade mot klippvägen och barnet löste sig upp så som i rök, blev osynlig och genkommet stämma ur en annan region. Du dåre, du ska inte undgå ditt öde. Krishna är i säkerhet. Nu gav konung Kansa befallningen att döda i hela sitt land och i de andra länder, hans vasallriken runt omkring, också i herdelandet, alla barn i åldern till ett år, den nyfödda och den lite äldre. Och barnet växte upp i herdelandet. Och det som hände i herdelandet, när Gud själv lekte som en liten pojk, en äldre pojk, en yngling, det är hjärtat av detta underbara verk Bhagavad Purana. Det finns andra berättelser som går ännu ett skikt djupare. Då är det tal om att Yashoda hade fött två barn, en pojke och en flicka. Pojken är Krishna och flickan är den stora Maya, som i en aspekt är Mahamaya, som döljer den eviga verkligheten, stöter bort från den eviga verkligheten. Och i en djupare aspekt är hon Yogamaya, som hjälper till i dramatiken av den gudomliga leken. Det berättas att när dessa två barn har blivit född, att genom makt av denna Yogamaya, denna högsta kraft av Gud, drogs Krishna till Mathura. Då förenades dessa två nyfödda barn. Och sedan var Vasudeva i detta ögonblick såg han ut som ett barn med två händer, helt som en människobarn. Och det barnet som föddes, så heter det i andra texter, i herdelandet, det är den fulla Krishna. Bara en kvart av honom, så som det heter i Rigveda, Gud i allmakt och majestät, blev synlig i kungalandet. I herdelandet växte upp Krishna, Gud i all sin fullhet. Och alla avataras, alla delaspekter av honom, med i honom. Och där uppenbarades nu något som knappast kommer fram i någon annan religion på världen, nämligen Guds skönhet, ljuvlighet och otrolig spontan lek, glädje. Jag ska berätta lite om Krishna när han växte upp i herdelandet. Kansa sände sina demoner i alla land för att döda barnen, att rädda sitt demoniska makt. Och en av dessa demoner var särskilt mäktig, hans egen syster, Putana är hennes namn. Hon beskrivs för så äldret hår, tänder som så som av en galt, förskräckligt ful, men mycket, mycket mäktig. Och Yogamaya, Krishnas kraft, som gör hans lek särskilt stark i dramatik, tillät att hon kunde flyga över floden Yamuna. Och genom sin yogamakt förvandlade hon sig i en underbar vacker kvinna med svällda bröst, full av mjölk. Hon kom in i gården, i rummet, där den Krishna, som var några dagar gammal enligt judisk kronologi, låg och sov, och bad Yashoda, modern, att få lov att ge det lilla barnet mjölk. Och hon fick lov att göra det, och hon tog Krishna till sitt bröst. Och Krishna vaknade upp och började att suga. Och vad? Hennes bröst var fyllt med gift, med dödligaste gift. Och det berättas, han sög ut allt gift ur hennes bröst. Om någon tog, jag är en demon, så som vi säger, jag är en människa, så är det det vansinnigaste smärta att den demoniska mörka kraften sugs ut. Hon skrek av smärta. Och han sög och sög och sög. Hon förmådde inte att behålla sin gestalt hon hade tagit i sin yogakraft. Hon visade sig igen i sin fulhet och föll ned på jorden. Det berättas, så som en fjällkedja föll hon ned. Och det var en sådan ton att alla yuvraja sjönk i vanmakt och kunde inte vakna upp under flera timmar. Och när denna vanmakten äntligen vek vid sidan, då upptäckte det med förvåning att mellan två kullarna, det var Putanas bröst, lekte glad till det lilla barnet. Nu berättas i Bhagavatam på många kapitel hur Krishna förintar demonerna och tar bort deras demoniska kraft från dem. Det berättas att det räckte denna gäst att vara en amma av Krishna, att hon fick inte bara mukti, inte bara frälsning, att hon togs in i Guds eviga rike som en amma av Krishna. Nu har dessa berättelser två betydelser. För Krishna är det lek, och han gläder sig att leka. För det i det tillhörde första fallet, för det i vraja betyder det att deras kärlek stiger sig ännu mer när de tror detta barn är i stor fara. För lärjungen har dessa berättelser en helt annan betydelse. Vad är putana? Putana är en pseudoguru, en guru som lär halvsanningar, kvartsanningar, en guru som ger lärjungen gift istället av vishet och kärlek. Och tanken på denna scen hur Krishna frälste putana, förintade henne och räddade henne, det kan öppna ögonen när man har haft en guru, kommer underfund, är det den rätte gurun eller inte den rätte gurun. Jag har ju redan berättat att man säger i Indien, varje sökare finner en sådan gurun som han förtjänar. Om gurun älskar pengar och makt och berömmelse, så kommer lärjungar till honom som önskar pengar och makt och berömmelse. Om en guru har tendensen att bedraga andra och bedraga sig själv, så är alltid en parallell mellan gurun och lärjungen, lärjungen och gurun. Det berättas att lite senare kom en demon utsänd från Kamsa i gestalt av en virvelvind och var Krishna barnet högt upp i luften. Han kom ned oskadad. För lärjungen betyder det strid av sekterna. Om en stor guru går bort från jorden händer det många att hans rörelse bryter sönder och stridande partier strider med varandra, skäller ut varandra, denunserar varandra och så vidare. Det händer i Indien. Det händer också i Västerlandet. En särskilt mäktig demon kom senare när Krishna redan kunde gå, när hon kunde valla kalvarna i herdelandet. Och det var en ormdemon med tusen huvuden heter det. Och han har flytt från oceanen där han var inte i säkerhet inför den fågeln Garura, en del aspekt av Vishnu, fågeln på vilken Vishnu rider. Och han sökte ett ställe där han var säker, i floden Yamuna, och förgiftade detta heliga vatten, och alla som drack av detta vatten, må det vara kur eller kalva eller Krishnas lekkamrater, det dog. Och det bad om hjälp till Krishna, och Krishna lekte och ville hjälpa den i sin lek. Han klättrade upp ett mäktigt träd som välfte sig över Yamuna, som ännu finns. Och just på detta ställe där denne ormdemon hade sitt gömställe. Detta Yamuna representerar den allra högsta religiösa extasen, en ännu djupare kärlek än prema bhakti. Och den blev förgiftad av den ormdemon. Och Krishna hoppade ner till floden på ormen. Och det var för ormen så som en flyga hade satt sig på sin panna. Så småningom rörde han sig ändå, ormen, omslingrade Krishna med sina många armar, sina, för att kväva Krishna. Och Krishna förblev orörlig, så att de på stranden trodde han är död. Och när han hörde hur de grät, hur de klagade deras sorg, då växte han och växte. Ett motiv som om och om igen kommer i de heliga urkunderna, i berättelser om Gud. Han visade igen, han är det minsta av det minsta, det största av det största. Och sedan började han en dansa på de många huvuden av ormen. Och det var en glans, det blödde. Det var en otrolig smärta. När blod rann ut så rann igen hans mörka demoniska kraft ut. Och han dansade med sina skära, små, av ljus glänsande fötter på ormens huvuden. Gud har kraft, Gud har Shaktis, eviga gestalter. Shakti är femininum. Gud är inte fullt om inte den kvinnliga aspekten är med. Det samma hände finns också dessa stora demoner. Har Shaktis, man kallar dem hustru till ormen. Och det händer ju att en kvinna har mera klarsynthet än mannen. Och det upptäckte tidigare en ormdemonen Kalia vad som hände, och det prisade Krishna och sa det i sin sång: vilken underbar dykt måste denne ormhaft gjort i sitt tidigare liv, att han benådas nu att du med dina gudomliga fötter dansar på hans huvuden. Också denne orm, denne demon, skänkte Krishna prema bhakti och befallde honom bara att lämna den heliga floden Yamuna och gå tillbaka till oceanen, och lovade honom att ingen kunde såra den. Vad betyder nu denna scen? Igen, för Krishna är det en lek. Innan han hoppar ned från trädet klatschar han på sina lår så som brottare gör. Yamuna är sedan tusentals år ännu idag en stad där det brottaste centrum av denna sport i Indien. Och vad är det nu för lärjungen denna scen? Urmen Kalia representerar detta vad jag har. Jag vet inte om jag hade talat redan om det. Alla skikt av vårt medvetande. Chittan. Särskilt det undermedvetna. Jag hade förklarat idag till dig. Som jämförs med en orm. Med tusen huvuden. Och vad är nu väsen av detta orm? Begär. Begär efter egen njutning. Och vad är tänderna? Tändernas gift. Begär efter njutning. Denna tendens, denna vilja, denna omättliga vilja. Jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha, detta vill jag ha, detta vill jag inte ha, detta vill jag ha. Och lärjungen kan längta, kan vädja att Krishna må dansa på dess orms huvuden. Att det händer detsamma som Kalia kunde uppleva. Jag vill igen visa att dessa berättelser, och ibland ganska subtil filosofi ämligt invävt i dessa berättelser, att den kan man sjunga. Om dessa berättelser heter det i Bhagavatam: det sjungs oavbruten med begeistring av dem som har fullkomligt slutat att begära någon njutning, det vill säga av det som verkligen har mottagit befrielse, mukti. Och dessa samma berättelser, det är en medicin, en besk medicin, som önskar att komma från begär efter njutning till längtan att få tjäna. Och dessa berättelser, det är också en glädje för den som står ännu helt i början, står utanför. Nu vill jag sjunga. Yashomati Nandana Vrajavara Nagara Gokula Ranjana Khan Gokula Ranjana Khan Gopi Paranadana Madana Manohara Kalya Dhammana Vitan Kalya Dhammana Vitan Amala Harinam Amala Harinam Amya Vilasa Amala Harinam Amala Harinam Amya Vilasa. I två, tre ord kommer i denna strof en hänvisning till olika berättelser om Krishnas lek i härlandet. Yashomati Nandana, det betyder den älskade lille son av Yashomati, av mor Yashoda. Kanske finns en möjlighet att jag berättar lite mer om innehållet i denna strof och i följande strof. Det är en ganska lång text, men jag vill bara visa de sista raderna. Kalja dammana vitan. Kalja, den är orm. Kalja, den är orm som är vårt inre liv följd av begär efter njutning. Dammana vitan, han tyglar den är orm och frälsar den är orm samtidigt. Och sedan heter det Amala Harinam Amala Harinam Amya Vilasa. Mala betyder smuts. Sett från Gud, vad är smuts? Maya är smuts. Rajas, tamas, sattvaguna, allt är smuts som täcker det eviga. Amala Harinam, det betyder Haris namn, djuvens, Guds namn, är fullkomligt fri från maya. Amala Harinam, Amala Harinam, Amya Vilasa. Amya är en negation av Mia, och det också har en relation till maya. Den klassiska definitionen för maya är anaya miyate iti maya, av henne mätas, därför heter hon maya. Och jag berättade, jag tror i första föredraget här redan, att maya är denna kraft som gör att allt vad vi ser med ögon, vad vi uppfattar i vårt känsla, vårt förstånd och så vidare, det mäter vi, beräknar vi. Allt är maya. Om namnet, gudomliga namnet heter det Amya Vilasa. Vilasa är det gudomliga drama som ser ut som en lek, men är fylld av djupaste vishet och är fullkomligt fri från maya. Det vill säga, Gud själv är ett med namnet, och i namnet invävt är allt vad Gud gör från evighet till evighet. Den yttre leken är att skapa, att förinta otaliga världar. och den inre leken, också den inre leken manifesterar sig för de som har ögonen att se, det vill säga ögonen som är genomlyst av gudomlig sekraft. Också den inre leken manifesterar sig i detta härdelandet, Vraja eller Gokula. Yashomattinandana Vrajavaranagara Gokula Ranjana Khan Gokula Ranjana Khan Gopi Paranadana Madana Manohara Kalyadammana Vitan Ammala Harinam Ammala Harinam Ammiya Vilasa.
Tack att du kom också eftermiddag.